Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé
och Design. Det är så jävla roligt att höra när man har en idé och vill någonting och man satsar och det lyckas. Alltså man blir ju alldeles varm i hela själen.
Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Det är jag som är Charlie, det är du som är Mattias. Visst är det väl så, va?
Det stämmer.
Ja.
Det stämmer. Jag kommer helt rätt i det.
Jag kommer ihåg att jag åkte tåg och klev av på Nyköpings centralstation, skulle träffa dig. Och då var det någon som kom fram till mig och sa så här: men det är ju inte du som bor här. Det är ganska roligt. Att det på något sätt var okej att jag var i din stad. Hon var totalt förvirrad. Men det är ju inte du som bor här. Nej, det är den andra. Men jag är här på besök. Nåväl. Men vi har koll på vem som är vem.
Vi fick också, det var jättekul, vi fick ett mejl från en lyssnare som sa så här att ni känner ju inte mig så där, men jag har er i mitt huvud hela, så här, alla dagar i veckan. Alltså att hon så här, lyssnade mycket på den och fastnade. Mm. Liksom, våra röster rätsade sig fast i henne. Jag vet inte om jag skulle beklaga eller om jag skulle
säga att det låter obehagligt. Kul,
så, att, ja. Så jag frågade, men hon tyckte att jag skulle tycka att det var kul.
Ja, okay.
Så att, ja, det var ju bra.
Ja. Ja.
Men du, vad gör du nu då? Tittar du på Mello? Är du en Mello-kille? Det är du ju inte. Eller jag behöver inte fråga det. Jag vet att du inte är någon Mello-kille.
Nej, men alltså det där är ju komplext, va? För att jag är ju en Eurovision-kille av rang. Att jag älskar Eurovision. Har du sett Eurovision-filmen på Netflix förresten?
Nej.
Ja, den måste du, då ska du se den ikväll med Will Ferrell, som ibland är rolig, ibland inte så rolig. Men den här är på riktigt sån här, man blir glad av den och den är kul. Och en hyllning till Eurovision. Men det är liksom en spelfilm där han spelar en isländsk duett som vill och kanske lyckas ta sig till Eurovision. Men, så att det är sidspår. Jag älskar Eurovision, men jag har faktiskt, Melodifestivalen har för mig varit mer lite vägen fram, och jag har gjort det mycket för sonen på sistone. Det, jag tror jag tappade kontakt med den ett par år, och sen var det då att Primus mer eller mindre behövde se det för att det var sånt stort samtalsämne i skolan. Men nu har
det brukar komma då i den åldern, ja, också. Ju.
Men nu har det släppt, nu känner han inget behov av att se Melodifestivalen, och då blir det inte så heller, utan vi brukar faktiskt på lördagskvällar har vi vänner som vi över Zoom spelar board game, alltså brädspel tillsammans med. Det brukar vara vår lördagstradition. Men du måste ju ha stenkoll på det, du som är gammal manager och promotor och liksom stjärnproducent. Du måste väl vara inbjuden på alla VIP-fester, på alla Melodifestivalgrejer alltid, va? Eller?
Ja, det var nog mer tidigare när jag var mer inriktad på musik. Men absolut, jag behöver ju ha koll på det. Och det har jag också. Men jag har bara sett den första deltävlingen än. Och det tyckte jag var... Jag tyckte det funkar väldigt, väldigt bra. Trots corona, som man nu ofta säger i alla sammanhang egentligen. Men det funkade att köra utan publik, tycker jag. Jag tyckte de gjorde skitbra. Och jag gillar ju Lena Philipsson, som var programledare för första deltävlingen. Och jag tyckte att hon... Ja, men hon är skitkul, tycker jag. Jag tycker de gjorde det jättebra.
Ja.
Sen är det ju så här att man sitter och dissar låtar. Sen så tar det några månader. Sen går man och sjunger med och tycker de är ganska bra. Det är alltid samma sak. Så jag vet inte. Jag fick inte riktigt feeling för låtarna, kanske. Men de gjorde det bra. Jag tycker det var ett liksom... Ja, men jag ska... Måste titta på andra också.
Ja, vad bra. Man skulle kunna tänka att hela luften går ur nu när det inte blir den där och tusentals människor och stora kranar och det är ballonger som viftar och grejer. Men du tyckte att det funkade som tv-format också?
Ja, det gjorde
det.
Ja, det gjorde det. Och sen tror jag att det funkar generellt. Det är väl också att folk behöver väl lite glädje och lite festivalyra mer än någonsin. Så att just de här tv-formaten går ju väldigt, väldigt starkt nu. Många tv-format går ju väldigt, väldigt starkt. Så att det är ju... Ja, men det är coolt. Och det tyckte jag de kunde förmedla. Men
hörru
du, vad tror du om... De kanske inte är några... Jag ska försöka göra en snygg övergång, men jag skiter. Jag tänkte säga att de kanske inte är några superhjältar, tänkte jag säga. Men det behöver jag ju inte säga. Utan jag tycker bara att vi välkomnar in Elias Wåhlund. Varmt välkommen!
Jag applåderar mig hej, själv Elias. Också. Ja. Tack så hemskt mycket.
Det fanns ju en annan övergång som har varit någonting med målgruppen med barn här.
Du hade redan planerat en bättre övergång.
Nej, men jag bara tänkte att det fanns där också. Men vi ska ta detta från början. Hjärtligt välkommen hit. Författare, är det så att du säger författare själv? Om man frågar dig på stan så här, vad jobbar du med? Säger du då, jag är författare?
Ja, just nu så vågar jag faktiskt kalla mig författare.
Vad då just nu?
Nej, men jag har, så här, jag, hela mitt liv har jag egentligen bara lekt runt och så har jag fått betalt för det. Mm. Både som skådespelare, cirkusartist och stuntman och allt möjligt. Så här, så att jag tycker att, ja, då är jag väl författare just nu då. Mm. Får jag se vad jag är om några år.
För en del som skriver böcker tar det ju att det finns liksom ett motstånd mot att säga författare. Och en del är väldigt snabba på att säga författare. Som att det är en titel som liksom förpliktigar lite. Att ja. Det låter lite stort. Det är liksom som professor eller liksom så här författare.
Ja, just
liksom,
det.
Jag vet inte, jag har skrivit ett par böcker men jag vet inte om jag är författare. Men den fasen har du aldrig haft eller är förbi?
Jo,
eller?
Ja, men, så här, jag har egentligen velat skriva böcker. Jag kommer ihåg när jag var ung tonåring så då sa jag till min kompis att när jag blir stor då vill jag bli antingen författare eller skådespelare. Det var mer drömmar sådär. Men och sen så har jag jobbat som skådespelare i många år, men just det här med författare tyckte jag var jättesvårt för att jag tänkte att de är så himla smarta. Mm. Men det är jag ju inte öre på att säga.
Ja.
utan handlar det kanske mer om att man tar sig tid att jobba med en berättelse så att man upplever att men det där var genomtänkt. Mm. Men det är ju år av arbete innan man kommer dit.
Mm. Och om man inte har förstått det så du är ju hjärnan bakom den här stora superhjältefenomenet, handbok för superhjältar.
Just det.
Grejen som min son har läst och vi har rollspelet hemma. Ja. Det har inte blivit något lördagsspel av det ännu, men det kanske kommer.
Ja.
Men hur liksom började hela den resan då? Om vi backar lite bakom.
Ja, vi får väl inte, Charlie, vi får inte bli så gubbiga nu så vi glömmer bort att jag är väl tillsammans med din fru Elias också. Mm.
Nej, precis. Här kan vi inte sitta tre Nej. Män och inte nämna henne. Absolut. Nej, det är, tror jag, den absolut största anledningen till varför det har blivit en succé, hennes bilder.
Du gör texterna och hon gör bilderna, eller
ja,
ni
precis.
Blandar ihop er lite? Eller
nej, ja, så här kan man säga att jag kommer med idéerna och så skriver jag ihop berättelsen och sen så presenterar den för henne och så dissar hon den fullständigt och tycker att det här är värdelöst. Eller att det
låter finns... ju som mitt liv än så länge.
Nej, så att sen säger hon att det här kan man göra bättre och det här får du skriva om, men det här kan man nog behålla.
Så hon får liksom en halv redaktörstjänst där,
ja,
kan man säga.
Ja, absolut. Mm. Hon är stenhård. Men jag tror att också det handlar om för att sättet som vi jobbar med böckerna. Att göra en bok tar någonstans mellan 7-8 månader för henne att illustrera. Mm. Så att vi tänker lite på samma sätt som om man tänker sig att man ska göra en filminspelning. Så gör man ju, vad heter det?
Storyboard.
Storyboard, tack så hemskt mycket. Mm. Så gör du ju ett bildmanus till det. Och för att hon överhuvudtaget ska lägga de här veckorna, månaderna på att göra ett kapitel. Och ett kapitel består av 6 sidor då. Mm. Då får det inte vara vilken skit som helst. Utan då behöver det ju någonstans kännas att det här är värt att berätta. Mm. Så därför tror jag att hon har rätt i att vara så hård som hon är.
Ja, så
svarar jag.
Mm. Kanonbra. Men och hur började det då? Eller liksom... Från cirkusartist till författare på liksom...
Ja, på så här... Oj, jag vet inte hur lång tid vi har riktigt och hur långt bak i tid. Men jag kan säga så här att när jag träffade Agnes då bodde jag egentligen i Bollywood i Mumbai i Indien. Mm, mm, mm. Och så var jag bara hemma på somrarna och jobbade som... vad heter det nu då? Teateransvarig eller vad man ska säga på High Chaparral. Så jag skrev och regisserade föreställningarna där.
Mm-hmm.
Och gav mig själv de bästa rollerna.
Ja, men då kanske man har sett dig där. Blir kanske. Nedskjuten från något tak eller något.
Ja, ja. Säkert. Ja. Så jag har sprungit omkring i sanden och lukt cowboy där. Och sådär. Och då satt hon och illustrerade, eller hon satt och gjorde vad heter det, karikatyrer av människor. Och då tänkte jag, men du är ju bra på att rita och jag är bra på att berätta. Vi kanske skulle göra en berättelse ihop. Och då var hon helt säker på att jag stötte på henne.
Hade hon någon poäng med det, eller?
Kanske.
Så här i efterhand kan man ju...
Ja, så här i efterhand. Ja. Så var det. Och sen så blev vi tillsammans den sommaren. Och så tänkte jag att ja, men då kan vi ha lite kul här den här sommaren. Men sen så åker jag tillbaka till Indien. Och sen så på vägen till Indien så svängde jag förbi Warszawa där hon bodde. Och skulle bara hälsa på henne lite. Och då sa hennes mamma, som väger 55 kilo och är i toppform, att vi kanske skulle ta och spela squash. Och det tyckte jag var en bra idé. Och jag som tidigare har varit ganska så vältränad, men lagt på mig ett par kilo, stack och spelade squash och slet av mig hälsenan fullständigt.
Jaså, ja. Jag tänker att du skulle ta henne på räckvidd.
Ja, precis. Nej, så det kört. Så att jag hamnade med helgipsat ben och hälsena i deras soffa.
I Warszawa.
Ja, i Warszawa i en ganska så lång period. Och där lärde vi känna varann. På riktigt, eller på så här. Och sen efter det så försökte vi att sticka tillbaka till Indien och börja där. Men det är lite svårare när man har två stycken utlänningar. Jag hade varit där i 3 år och jobbat upp ett ganska så bra kontaktnät med olika filmproducenter och så där. Och pitchade manus och var på väg och liksom skulle börja filma och så där. Men... när man är två stycken utlänningar, då är det svårare att komma in i samhället. Så vi insåg ganska så snart att okej, vi vill vara tillsammans, men vad ska vi göra? Så att det började egentligen med kärleken, kan man säga. Och sen så kom den här tanken av att ja, men vi vill nog ge dig en chans att göra böcker också.
Just det.
Gud, vad häftigt. Vilken ballstory. Och hur länge sedan var det här då?
Det här var då... kan det vara 8 år sedan och sånt där? Som det var.
Det här vet jag sen vårat försnack när vi bryggde kaffe, att de här årtalsgrejerna är inte lika lite din styrka som min. Så här.
Nej.
Hur många veckor sedan var det? Jag vet inte riktigt. Förra veckan, 1 år sedan.
Ja, just det. Något sånt. Nej, jag tror att det var 9 år sedan ungefär. Och sen så
nu bytte han Mattias från 8 till 9, hörde du det?
Nej, men, och sen är det frågan, ska man köra den lite längre? Ja, men nu ska jag köra den här lite längre varianten. Och då är det så att jag pitchade en story till Agnes som vi tänkte som en grafisk novell. Som handlade om en gammal ängel som hämtade själar hos folk som dog. Och sen så blev han utmanövrerad av en yngre kollega, eller vad man ska säga. Så det var lite old cup, young cup story. Och den jobbade vi på i 9 månader. Och sen när vi tyckte att den var klar så... Och då bodde vi fortfarande i Warszawa. Då åkte jag hit till Stockholm och pitchade den för ett förlag. Och förlaget gillade jättemycket min pitch och min berättelse. Och de tyckte att Agnes bilder var ganska så bra också. Men de passade inte ihop. Min berättelse var för en mycket äldre åldersgrupp. Och Agnes bilder var för en mycket yngre åldersgrupp, kan man säga. Så då, efter det mötet, så bröt vi ihop och jag åkte till systemet och handlade jättemycket alkohol. Och så köpte vi jättemycket godis, eller köpte mycket godis, chips och en himla massa alkohol. Och sen så däckade vi ihop egentligen i 2 dagar. Och sen efter det så pitchade jag den här nya berättelsen då, som var Handbok för superhjältar. Så var det.
Så var det. Jag fattar.
Wow, vad häftigt. Men nu då, nu när ni har det här track recordet som ni har, hur många böcker har det blivit nu med superhjältarna?
Nu har precis del 6 kommit ut. Men det var ju så här, det var ju också för att göra den jättesnabbt, så jag pitchade den idén till henne och då säger Agnes att direkt när hon hörde den, vi satt på ett café, så kände hon, det här, varför har hon inte sagt det här tidigare?
Ja.
För att det här är...
Så är det inte ett förhållande, man kommer med en bra idé, ingen som säger vilken bra idé, utan man får, varför har hon inte sagt det här tidigare?
Ja, precis. så hon säger att hon fick den här lite Harry Potter-känslan, att det här är kan bli väldigt bra. Och det är någonting som man känner igen fast det är en ny version av det och sådär. Så hon gick igång på det fullständigt.
Men om man inte läst böckerna, hur lät den pitchen då? Om man snabbt förklarar vad är det vi får möta?
Snabbt så handlar det om en ung tjej, en 9-årig tjej som heter Lisa som flyttar till en ny stad. Och i den här nya staden så, och den nya skolan så blir hon mobbad av 3 killar. Och hon har ett helvete under den här första perioden i den nya staden, nya skolan. Men en dag när hon gömmer sig inne på ett bibliotek så finner hon en handbok för superhjältar. Och hon vet ju naturligtvis att det inte finns några superhjältar på riktigt. Men det är ändå lite intressant, så hon öppnar upp boken och i den boken så finns det 101 olika superkrafter som är väldigt, väldigt detaljerat beskrivna. Så att hon inser ju att det här är... vem skulle ta sån tid att skriva ihop allt det här om det bara var fake? Så hon lånar hem den här boken för att känna att om jag bara kan lära mig en av de här olika superkrafterna så skulle mitt liv bli väldigt, väldigt mycket bättre.
Mm.
Så det är liksom själva
grundpremissen.
Mm. Och sen så i de första 4 böckerna, då får man ju följa Lisa från att hon är mobbad av 3 killar till att hon i slutet av 4:e boken blir ledare för ett superhjältegäng som består av henne och de 3 mobbarna.
Mm.
Och det här var väldigt, väldigt viktigt för att grunden är att min dotter var mobbad när hon var runt 9 år. Och jag kände att jag ville göra någonting för inte bara barn som är mobbade utan för hela situationen. Så att jag tänkte, hur kan man göra en berättelse som är så intressant så att alla i klassen skulle vilja ta del av den?
Mm.
Så det var någonstans utgångspunkten då. Och då var det väldigt viktigt att hon blir tillsammans med mobbarna i slutet, eller att man någonstans går vidare, tror jag.
Men det här är ju, det är ju skrivet för barn. Var det liksom, hur var det? Var det som ett självklart, eller var det liksom en process? Eller så här, är det lättare att skriva för någon som är annorlunda än man själv är? Eller är det svårare? Alltså, så här, om jag tänker så här, jag ska skriva en bok någon gång. Ja, jag är ju på min lista att skriva även en skönlitterär bok.
Mm.
Och då tänker jag ju spontant att jag ska skriva en bok som jag själv vill läsa.
Ja.
Jag har ju läst och njutit dina böcker också, men det är ju inte målgrupp på det sättet.
Nej.
Liksom så här, och du är ju inte heller målgrupp för dina egna böcker. Liksom.
Nej, ja, precis. Jag har blivit inbjuden till olika så här seminarium och man ska hålla i olika föredrag. Och då vid något tillfälle så blev jag inbjuden för att prata om hur man skriver starka kvinnoporträtt.
Mm.
Och det var ju bra betalt, så det är klart att jag sa ja till det.
Ja.
Men då kände jag att jag sa det till dem, men det är egentligen en ganska så fånig fråga hur man skriver starka kvinnoporträtt, eller man ska säga starka tjejkaraktärer och sånt. Det är ju egentligen bara att om man tar det på allvar så satsar man ju på att man ska liksom lära känna karaktären och så vidare. För mig så handlar det inte om manligt och kvinnligt, utan för mig handlar det väldigt mycket om individen istället. Inte om könet.
Mm.
Ja, det var ju inte alls frågan.
Men jag kan inte låta bli att tänka på den här första berättelsen som ni hade jobbat med i 9 månader. Jag tänker ju gärna stå så här nu när ni har etablerat er. Det skulle inte gå... Alltså,
damma av den.
Jag ser väl ekonomin i det. Jag tänker nu när ni har den där storyn. Eller har den blivit inbakad i superhjälteböckerna? Eller,
nej.
Eller vad ska ni göra med den då?
Jag tror så här att... Jag har gått ett antal olika så här skrivarutbildningar, manusutbildningar, film- och tv-serie, manusgrejer under ett par år. Och jag är van att komma på berättelser. Det är en del av vem jag är, om man säger så. Men sen är det inte säkert att alla berättelserna blir bra. Och ska jag vara ärlig så den berättelsen är ganska så cool, den här om änglarna. Den är ganska häftig och den har sina poänger. Men den kanske är 75% bra.
Mm.
Och jag tror inte den skulle kunna bli 100% bra.
Mm.
Förstår ni hur jag tänker då?
Mm. Ja, det går att säga.
Så det känns inte riktigt... Och sen hela den här grejen med handbok för superhjältar, det tar så himla mycket tid. Så att vi har inte riktigt tid att gå tillbaks.
Men då får du berätta för mig, så vi förstår nu. Handbok för superhjältar, hur ser en vanlig dag ut? Eller ett vanligt år, eller liksom så här, vad gör du? Du vaknar på morgonen, hämtar en kopp kaffe, och vad händer sen fram till Melodifestivalen i ditt liv som handbok till superhjältar, författar, skapar, liksom? Tror man svårt att förstå ens, hur du...
Ja.
Vad gör man?
Ja, det vet jag inte. jag kan säga så här, att jag sitter på tok för många stolar. Mm. Eftersom det handlar ju om att driva företaget, och det handlar om rättigheter när det gäller merchandise, det handlar om film, tv-rättigheter, hur går det med tv-serien, hur går det med det här, planera för nästa del och så vidare. Så att,
det blir mer företag än man tror och mindre författarskrivande, för det är det man inte vet om det är så här... Roald Dahl, jag gör en kanna kaffe, går ut i vebon, sätter mig och skriver i 8 timmar på nytt manus, och sen kommer jag in, och det gör jag 6 dagar i veckan. Liksom.
Ja, och jag vet att det finns många författare som absolut gör så. Jag tror att Robert Wells sa det vid något tillfälle.
Den välkända författaren Robert Wells.
Ja, just det. Nej, men han sa vid något sånt här tillfälle att det som vi ser av honom när han sitter på scen och spelar piano, det är kanske 5% av hans liv. Mm. Resten, det handlar ju om naturligtvis repetition, men allting runt omkring. Mm. Och någonstans där, om man då säger 10% är skrivande för mig. Sen så handlar det om väldigt mycket runt omkring.
Vårda det du skriver liksom.
Ja, och tänka framåt. Hur ska vi ta det här vidare? Vad är nästa steg och så vidare?
Gör det dig speciellt, tror du? Tror du att du är en annorlunda typ av författare som gör... Jag hittar på att du inte gör någon skillnad på det. Utan jag tänker att det finns en liten... annan typ av författare, lite fisförnämare författare de hittar på, då, som är som så här, jag är kulturpersonligheten, att jag sen ska behöva befatta mig med sånt här, det får någon annan ta liksom, jag är konstnär liksom.
Absolut.
Men inte ser sig själv som entreprenör, för jag hör ju dig prata mer som att entreprenören.
Ja, oja, oja. Som sagt, jag har ju hoppat mellan massvis med olika grejer. Jag drev ett skivbolag under ett par år. Och då drev jag det tillsammans med en tjej som heter Jasmine Cara. Och var med från att hon köptes ut ifrån Cosmos, hette väl det skivbolaget, och till att vi gav ut första egna skivan, albumet, och sen vidare. Och det var superspännande och kul. Men då, vad som hände var att vi spelade in hela albumet, och så fick jag ett distributionsavtal med Sony, tror jag det var, för att få ut albumet mot en procent då, royalty, eller vad man ska säga, en deal där. Och samtidigt så var hon med i Let's Dance, och då kände jag, fasen, det här är ju, ja, det är ju hur långt som helst, jag kan slappna av nu. Och skivbolaget då sa att ja, men vi tar hand om marknadsföringen och så här. Och sen så första singeln blev inte någon jättesuccé, andra singeln blev inte heller toppen succé, och trots att hon var med i Let's Dance så blev det ändå lite så här att ja, det tog inte riktigt fart så mycket som jag hade hoppats på, eller som vi hade hoppats på. Mm. Och det tog jag med mig in nu när vi skrev avtal med böckerna, så sa förlaget, ja men vi tar hand om marknadsföringen, och det litade inte jag på, utan jag egentligen, jag tog alla de pengarna som vi fick för som förskott, om man säger. Mm. Garantiarvode, som det heter. Jag tog alla de pengarna och la på marknadsföring. Så plus några av det sista sparkapitalet vi hade för att få ut böckerna. Mm. Så det var ur egen ficka.
Mm. Just därför att det spelar ingen roll hur bra saker man gör. Om man inte når ut så...
Nej, precis. Vad tänkte du säga?
Och på tal på det här så tänker jag nu, för nu när man har ett gäng, för ofta fungerar det ju så i förlagsvägen och bokvärlden att man får ett förskott, och sen så kan man jobba med boken, och sen så släpps den, och i bästa fall säljer den bra, och då kan man få ett nytt förskott. Det är så det brukar funka. Men hur var det innan? För jag tänker ändå, ni jobbade ju ändå länge innan den här idén kom och sådär. Alltså hur försörjer man sig då innan man har en succé som författare? För att det är ju väldigt oklart hur det ska gå. Det finns ju massor med böcker och man måste ju ändå upp i en ganska stor upplaga innan man kan leva på det. Vi hade ju också en intressant podd med Simona Arnstedt, för er som vill gå tillbaka som har missat det avsnittet, som också är författare. Men hur var det för er just det här, eftersom ni också, för jag tänker att ni har väl också möjlighet till skillnad. Nu kommer två frågor igen här då. Mm. Det första var om förskottet, hur man hankar sig fram. Men den andra frågan är väl också att ni har ju som barnboksförfattare, tänker jag, kanske lite större möjlighet med just merchandise och andra saker kring det på så sätt. Jag vet inte om jag bara hittar på det, men det känns så.
Mm. Ja. Första frågan då, hur man hankar sig fram. Grejen var att jag pitchade storyn till Agnes och hon gillade den. Och sen så började hon att teckna. Och jag kände att det här går för långsamt. Det funkar inte. Och då hade hon precis fått jobb på en så här jätteflådig privatklinik i Warszawa, att ta hand om deras webb och all print som, vad heter det, AD eller vad man ska säga, något sånt där. Formgivare och allting. Och hade väldigt bra betalt. Så han bara jobbade där en månad. Och då sa jag att nej, det här funkar inte. Du får säga upp dig. Så att hon fick säga upp sig. Och sen så köpte jag den absolut största bildskärmen eller ritplattan som fanns att köpa. Och en ordentlig dator. Och sen så fick hon sitta i 2 år på heltid och rita. Så det tog 2 år.
Ja, men hur har man råd med det då, tänker jag? Alltså, någonstans måste man ju få in pengar parallellt.
Ja.
Eller hade du tjänat så bra i Indien? Eller hade du vunnit på lotto?
Nej.
Eller
Nej, jag hade lite pengar ifrån där. Men jag fick jobb i Sverige som HVB-konsult, kan man säga. Så jag jobbade på HVB-hem för ungdomar som har det väldigt, väldigt... Jag säger väldigt, 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 väldigt trassligt. Så det var egentligen som typ sista instansen innan ungdomsfängelse, kan man säga. Vilket gjorde att jag hade en ganska så bra dygnsersättning. Så att jag jobbade en vecka här i Sverige i Stockholmstrakten. Och sen så åkte jag tillbaks till Warszawa och var hemma i Warszawa i 1 eller 2 veckor. Och sen så tillbaks till Stockholm. Så jag pendlade under de 2 åren. Och drog in så pass mycket pengar att vi kunde leva på dem då, båda två.
Men det där kan ju inte vara, alltså, med risk för att det skapar dålig stämning. Det finns något mer att fatta som vi inte fattar. För det är ju inte så här, nu ska vi satsa på en författarkarriär. Ja, det är inga problem. För min man, han jobbar halvtid på ett vårdhem. Alltså så här, det krävs ju någonting att 9 månader hålla på att jobba med en graphic novel här. Ja. Som man sen, nej, den spolar vi. Nej, vad gör vi nu då? Ja, då säger vi upp dig från ett välbetalt jobb. Ja. Och så tar vi 2 år då du sitter och jobbar på någonting som vi inte ens vet om det kommer att flyga, om någon kommer vilja ha, och liksom så här, du vet, man kan ju hanka sig fram, det förstår jag, men det finns ju något, är det någon självmords, liksom självdestruktiv sida hos dig, eller är det att du är väldigt duktig på att nå upp affären, eller var det liksom så här i efterhand, vid 17 vågade vi det, eller liksom när du hör dig själv, tänker du inte så här, det här är ju inte många människor som skulle tycka att det här lät rimligt det jag gjorde liksom?
Nej, jag är jättenaiv, är jag. Pinsamt naiv. Det i kombination med att jag är bra på att övertala människor. Jag tror att, och det är många som har sagt efteråt så att oj, att ni vågade, och vilken tur att ni fick ett förlagsavtal överhuvudtaget. Mm. Att böckerna kom ut och sen att det blev en succé. Att det är förknippat med tur. Och det där är väl lite som den här klassiska frågan. Reportern som pratar med Ingmar Stenmark och säger det här är ju helt fantastiskt, nu vann du igen och bara med några hundradelar eller tiondelar var det väl då igen, det är ju helt fantastiskt och Stenmark svarar att ja, och det mest fantastiska är ju att ju mer jag tränar desto mer tur har jag. Och jag tror att det finns någonting i det där att det tog 2 år innan böckerna kom ut. Men skulle det då ha tagit 3 år innan böckerna kom ut, ja, då hade det tagit det. Jag tror att man någonstans måste ha ett mindset att lita på att ju mer tid man lägger på någonting, desto bättre blir man på det förhoppningsvis.
Ja, det är en viss attityd. Jag har en kollega som sa i ett möte en gång, vi skulle göra ett projekt och så pratade vi med en partner och den partner ställde en hel del frågor. Och så här, kommer det funka? Kommer det lyfta? Kommer det bli så? Och då sa han det otroligt kaxigt. Jag kommer ihåg att det var så kul så jag skrattade när vi mötte var slut. Han sa, nej men vi kommer lyckas med det här. Jag är inte här för att diskutera mer om det kommer gå bra eller inte. Jag är här för att höra när det väl går bra. Kommer ni vara med eller inte vara med på den resan? Ja. Det är liksom den typen av attityd jag hör att det har. Liksom det där som man skulle kunna kalla naivt då, från ena sidan. Och när man är på andra sidan så skulle man ju säga att det är modigt. Men det är ju bara när man har facit som man vet vad det var. Ja. Men jag gillar att du vågar säga det. Att det var inte tur. För hade jag inte lyckats på första hade jag gått vidare till andra. Lyckats till tredje, till fjärde. Ja. Jag hade kört tills det lyfte. Liksom. Det är inte en tillfällighet. Det är få som vågar vara så raka. Utan man vill gärna spela på en lite så här. Ja, det var väl en himla tur. Liksom.
Ja, nej, men det som jag kan säga någonstans... när vi började göra böckerna så har ju de gått igenom olika faser. Så att Agnes satt ju i 2 år. Men efter 1,5 år kan man säga att då var boken någonstans började bli klar. Och då hade hon ju utvecklats så mycket som illustratör eller konstnär. Man ska säga, så att hon fick ju börja om från början.
Ja, precis.
Och rita om allting. Och sen någonstans också halvvägs inne i den här processen så sa jag till Agnes att hon måste rita om från början igen också. För att då hade vi bild och så hade vi text vid sidan. Och så sa jag, nej, du måste göra bilden under texten också, det som finns under texten. För redan där så hade jag en idé om att vi ska... göra bildspel av det här och släppa det gratis till skolorna. Så att bildspel gratis till skolorna tillsammans med lärarhandledningar som lärarna kan ladda ner och sen visa på sina smartboard eller projektor i skolan samtidigt som man läser högt. Så att det blir som, ja, men ni kommer ihåg när vi var unga och tittade på tv, Kalle och chokladfabriken när Ernst Hugo läste och så fick vara lite så här inzoomningar i bilderna. Lite sån tanke hade jag från början då.
Ja, coolt. Och den andra frågan kring så här, affären. Ja. Mattias var inne på merch och sådana saker. Så här, liksom, när en bok, hur mycket tjänar man på vad? Liksom, hur ser affären ut egentligen? Hur mycket får man på varje bok som säljs? Hur mycket är rättigheter? Hur mycket är merchandise? Liksom, så här.
Hittills har vi inte gjort i princip någonting av merchandise. Nu har vi i princip... Bara för ett par dagar sedan så öppnade vi upp webbshoppen på handbokforsuperhjältar.se och där vi säljer t-shirts då. Två tryck, 3 olika storlekar för barn och sånt där. Så att det är ju väldigt, väldigt begränsat. Vi har en licens licensing agent som heter Pluslicens. Här i Stockholm som sitter och hjälper oss att prata med alla de här olika Åhléns och H&M och alla de här. Men nu har ju mycket av det här blivit pausat på grund av coronan. Så egentligen just merch-delen är inte någonting som vi räknar med i nuläget. Sen när det blir tv-serie och film och sånt så är det ju andra saker. Då finns det ju mer potential i det.
För det har man ju hört det klassiska exemplet att de tjänade mer på produktförsäljning kring Star Wars än vad de tjänade på liksom filmerna och så vidare. Så
ja, att, precis.
Ja. Men där är ni inte än i alla fall.
Nej, vi är inte där än. Star Wars är ju lite unikt i det att varje karaktär och varje vapen och varje rymdskepp är ju jättehäftigt att ha. Mm. Och vi har inte riktigt tänkt så när det gäller våra karaktärer. De har ingen speciell klocka eller någon speciellt vapen som vi kommer att sälja, utan... Men jag tror ändå att vi kommer att kunna komma igång med merch-delen framöver mycket mer.
Men hur har det gått i övriga då? För sen är det väl ett mål då att komma ut i världen, tänker jag, med böckerna. Hur har det gått med den? För det hör man ju mycket så att efter några böcker, om man har en succé hemma vid, så funkar det ju ofta utomlands också, eller kan göra om man har rätt litterär agent eller att det går bra sådär. Ja. Hur jobbar ni där då?
Ja, då har vi Rabén Agency som är agenturen för vårt förlag då, som vi skrev med ganska så tidigt, och sen så sålde det på, så jag tror att vi är i 20 länder nu, eller om det är 20 språk eller vad det är. 20 språk är det väl säkert. Tyskland säljer ganska så bra. Nederländerna säljer ännu bättre. Island och Norge är sådana länder som säljer supermycket. Mm-hmm. Så varje gång som en ny bok kommer ut så är det den mest sålda boken. Inte bland barnböcker, utan den mest sålda boken på hela Island faktiskt. Så där har vi blivit jättestora. Big in Japan ungefär. Och samma sak i Norge ligger vi alltid på topplistorna när det gäller...
Så nu börjar du ändra i storiesen att de käkar lite mer isländsk mat och börjar ha lite mer isländska miljöer för att anpassa till läsekretsen.
Det är smart. Tack för det tipset. Ja.
Men det är väl också, jag tänker bara som marknadsföringsgrej, vi hoppar lite här, men jag är också fascinerad, för jag tror jag läste någonstans att ni hade som avsikt att det skulle bli 24 böcker, och du hade, stämmer det? För ni har ju släppt 6, berättar du, precis har kommit nu. Ja. Och jag vet ju själv, när barn är ju ofta samlare, jag vet ju, så har det varit med mina barn i alla fall, att man gärna vill ha Kalle Ankas pocket 1, 2, 3 och så vidare, att man liksom vill ha de här olika delarna, och det är ju smart, men stämmer det? Ska ni släppa 24 böcker? Då blir du pensionär innan det är klart.
Ja, grejen är så här att jag har mitt storhetsvansinne, och så kan jag inte hålla käft, rent ut sagt. Så att jag tror att jag sa det där i någon tv-intervju. Och att, ja men, hur många böcker ska det bli? Och då sa jag 24, och sen så såg jag Agnes där och tyckte, vad säger du? 24 böcker, det är ju vansinne om det tar 7-8 månader att göra en bok i nuläget.
Ja, det var så jag tänkte, Gabriel.
Ja, så att hon har väl någonstans insett att det är kört för henne. Hon får sitta och illustrera.
Eller så får hon öppna en sån här Andy Warhol-studio med bara träna upp folk i att illustrera era böcker.
Ja, nu ska jag, om jag ska vara så här riktigt ärlig, så är vi nästan där. Mm. Så produktionen nu, för att det överhuvudtaget ska funka, så bygger vi upp hela... Först, som jag sa, så gör vi ju som ett bildmanus då, till böckerna, eller Agnes gör bildmanuset. Och sen så bygger hon upp de här scenerna, delar av staden och sånt där, i Unreal, i spelmotorn Unreal, i 3D. Och sen så väljer hon kameravinklar därifrån. Att här ska vi se uppifrån, så tar vi ett hero shot därifrån, så tar vi den här vinkeln, motshot och så vidare. Och sen så gör hon egentligen lite enkelt då, som skärmdumpar av det. Och sen så skickar hon vidare det till, vi har 2 stycken bakgrundstecknare som egentligen bara gör tracing, som det heter på engelska, eller liksom bara line art, eller vad man ska säga, bara ritar av de skärvdumparna så att det blir lite mer levande. Så får vi tillbaks bilderna, Agnes ritar dit karaktärerna, som naturligtvis redan finns genomtänkt vart de ska stå och hur de ska vara, och sen så gör hon flattening, grundläggande färgerna, och så skickar vi vidare det till en firma som gör färgerna. Mm. Och sen så får hon tillbaka det, och så gör hon då highlights and shadows. Så att det är redan, det är inte riktigt så avancerat som Andy Warhols studio, men för att vi överhuvudtaget ska hinna med, så är det många som är involverade.
Men åter till ekonomin då, när ni då har nu då, har ni släppt 6 böcker, skriver man kontrakt på flera böcker på samma gång, eller liksom försöker ni ta ner en bok i taget med förlaget, och då det här med att man får ett förskott?
Ja.
Hur funkar det?
När jag sa det här med 24 veckor så resulterade det i ett möte med förlaget ganska så snabbt. Mm. Där de sa, ja men då skriver vi avtal. och då får ni de här pengarna. Ja. Och det var lockande. Och hade jag varit själv så hade jag nog, tror jag, skrivit på det avtalet. För det handlade om för mig då i alla fall en enorm summa. Många miljoner kronor. Men i slutändan så fick vi så skrev vi inte avtal för de 24 böckerna för att Agnes kände att hon skulle inte palla den pressen riktigt. Mm. Så därför så skrev vi på ytterligare 4 böcker. Så nu har vi då bok 5-8 var det här senaste avtalet på.
Mm. Mm.
Men står förskottet i relation till försäljning? Eller alltså har överträffar ni nu beräknat förskott så att säga?
Ja.
Per bok?
Mm. Ja, precis. Jag tog i ganska så hårt i den förhandlingen, om man säger, för de här bok 5-8. Och det fick jag igenom, det garantiarvodet. Och sen, det där är väl lite, jag vet inte, någonstans så blir det som en självuppfyllande profetia någonstans. När det väl börjar, när snöbollen börjar liksom att rulla.
Du menar, har förlaget betalt mycket förskott, då engagerar de sig också jädra att det ska bli mycket försäljning så de får tillbaka sina pengar.
Precis, lite så. Jag tror att bok 5 nu när den kom ut trycktes i 60 000 exemplar till att börja med och sånt där. Och det är ju, jag menar, Michelle Obamas bok trycktes i 50 000 exemplar i Sverige. Så att det är ju någonstans, trycker man 60 000 exemplar i första upplagan, då har man också satt en press på sig själv att det här ska ut.
Då får man åka till bokmässan.
Ja, då får man åka till bokmässan ja, och träffa de riktiga författarna.
Just det. Ja, jag fattar. Mm. Mm. Men du, vad händer nu då framöver? Vad kan, jag förstår att i din värld är det mycket du inte kan berätta, men vad är det som är offentligt såklart? Vi pratar om tv-serier och vi pratar om film och liksom så här, var står vi?
Det som jag tycker, det som jag går igång på riktigt mycket nu senaste veckan är att förra veckan så fick vi se en trailer för tv-serien och den är riktigt bra. Ja. Det är så här som man känner, åh! Då är det 3D-animerat. Och lite, man kan säga som en mörkare version av Pixar kan man säga, i stilen.
Mm-hmm.
Och den tv-serien, första säsongen då, är baserad på de första 4 böckerna. Medproducent är en kille som heter Charles B. Wessler som tidigare har, ni pratade om Pharrell. Mm-hmm. Och han, Charles, har varit med och producerat deras filmer under många år. Han var också, han har varit i Hollywood i hur många år som helst. Han bodde tillsammans med Uma Thurman under ett par år eller vad det var. Och sen så,
Vad coolt. Ja, vad är det? Då är man ju, och, är man ju klar. Man liksom.
Ja, och han var, vad heter det? AD, assistant director till George Lucas. Under Star Wars, så han var tillsammans med Princess Leia under en himla massa år. Carrie Fisher heter hon väl. Och det roliga det här då, hur stjärnorna ibland står rätt. Vi sålde rättigheterna till ett svenskt bolag, och Patrik då, som äger det här bolaget Stiller Studios, han har blev kompis med Charlie och var med på en film vid något tillfälle. Och då sa Charlie till honom att om du någon gång får den här wow-berättelsen i ett knät, så kontakta mig. Och då kände Patrik att nu, det här med handbok för superhjältar, det är nog den berättelse som kan lyfta ordentligt. Och samtidigt då så gick Charlie och vann en Oscar för The Green Book som producent. Ja. Och det är ju, ja, det är ju bland det största man kan göra. Liksom. Och det var, är det då 2 år sedan. Så det var så här, wow, häftigt, då har vi Charlie med på tåget. Och nu förra veckan så hade Charlie premiär på sin senaste film som heter Palmer med Justin Timberlake i huvudrollen. Och den är också så här lite Oscars-tippad. Nu vet jag inte om den går vidare och vinner Oscar, men Charlie är just nu i ett läge där alla vill ha honom. Ja. Och han har jobbat med oss då, eller med den här tv-serien det senaste året, drygt 1,5 år. Så att, ja, det känns som att vi har någonting helt,
du,
på gång.
Du är ju så ödmjuk, det är ju hur stort som helst. Ja, det är ju fantastiskt.
Ja, visst är det. Ja. Det är supercoolt. Ja.
Men när kommer man få se det då? Du har sett trailern, det hjälper ju inte mig. När får jag? När är det dags?
Ja, när är det dags? Nu håller... Och här måste jag ju försöka... Och akta mig så jag inte säger för mycket. Men
24 tv-serier!
Nej, men den kommer... den är ju förproduktion. Och Charlie får sin andra coronaspruta nu i USA. Och sen så är det väl 2 veckor innan han får komma hit. Men så han är på väg att komma hit för att jobba mer intensivt då med produktionen. Så att... 1 år eller 1,5 år från nu så ska första säsongen vara klar.
Ja, spännande.
Wow, vad häftigt.
Då får vi chans att återkomma när det är dags för det. Va?
Ja.
Och inte förr. Ja, vad skulle
men,
vi...
Jag måste ändå bara fråga. Men i dagsläget nu då, så är ni... Rent ekonomiskt då, så blir man ändå nyfiken när allting rullar på. Jag förstår att det kommer ju bara accelerera med intäkter om tv-serien tar fart och allt sånt där. Men som i dagsläget nu då, ni lever gott båda två och liksom... Ja, ni är rika helt enkelt.
Är ni hemma? Om ni inte skulle tjäna några mer pengar, har ni det ni behöver då för att kunna fortsätta spela squash? Och...
Ja, just det, squash också. Nej, men, ja, men det är vi, absolut. Jag vet inte, det här kommer ju att låta som jättelyxproblem. Men jag hade supersvårt att greppa det där att det bara trillade in pengar. I början var det jättehäftigt och det kändes wow, och nu sattes det in ytterligare 1 miljon på kontot ungefär. Och det kändes jättespännande och fräsigt. men sen efter ett tag så bara liksom det fortsatte att komma och då blev jag, det låter superkonstigt och lyxproblem, men jag blev jättedeprimerad, för jag har aldrig varit i den situationen tidigare att jag har haft mycket pengar. Det har gått upp och ner så där, och framförallt eftersom jag har jobbat frilansande och egna företag och det ena med det andra, så vissa månader så lever man bra och andra månader måste man verkligen kämpa. Och då kom jag i ett läge där jag kände att oj, vad ska jag göra nu och hur ska jag förvalta det här? Och nu skiter jag det. Nu får det växa, om man säger, som det gör.
Det där är ju vanligt. Det finns ju snabba undersökningar som visar att människor som vinner 1 miljon eller mer, hur de inom 2 år har gjort av med de pengarna och liksom med råge och har istället större skulder. Majoriteten. Just därför att vi har en finansiell identitet. Ungefär så här, vad är jag värd? Hur mycket pengar ska en sån som jag har? Och när det fuckas upp, då är det liksom som en identitetskris. Man kan ju tycka att det spelar väl ingen roll. Jag är väl samma person med pengar på kontot eller inte. Men det händer någonting konstigt tydligen när man blir som det där. Eller konstigt får väl någon annan bedöma, men du har inte varit ensam i alla fall om att bli deprimerad av att den finansiella frågan är löst. För de flesta vaknar upp och har väldigt tydligt vad vi ska göra eftersom vi har de finansiella begränsningar vi har. När vi helt plötsligt kan göra vad som helst, då kan det nästan bli som en livskris i sig själv. Okej, så vad vill jag då göra när jag inte längre behöver ens ställa mig frågan?
Ja.
Var har vi råd att bo, eller ska båda jobba, eller vill vi bo på... Alltså så är det så här, ja, vi kan göra precis vad som helst. Helvete, vad vill jag då liksom?
Ja, vi har en kompis i Warszawa som vid ganska så ung ålder sålde sitt företag för 250 miljoner. Och han gjorde det vid 24 eller 25 års ålder. Och tycker man, wow, jättehäftigt. Och han gick ner sig fullständigt. Han säger nu att enda anledningen till varför han lever är att han hade en dotter. För han gick helt vilse. Man kan köpa sina sportbilar och Ferraris och allt vad det är. Men sen då? Vad ska jag göra? Vad är meningen med livet? För min del så... Jag har ju en så här... Nu blir det så här personligt, men jag har ju en sån här oerhörd dödsskräck och alltid haft. Och för mig att slippa den handlar ju om att hela tiden liksom göra någonting som
engagera
får mig...
Ja, men precis,
att jobba, att hitta nästa bliss eller nästa grej som jag går igång på. Att fly den här skräcken. Och en del av det är ju kampen att få pengar för nästa månad eller sådär. Och vad händer då när man inte behöver tänka på det?
Mm.
Ja, om man nu ska se det lite mer positivt, vad undrar ni nu då, om vi ska se det så? Är det Ferraris eller är det resor eller att köpa in tjänster som ni kan jobba mindre? Eller på vilket sätt har ni kul för pengarna?
Vi undrar oss ingenting. Jätteroligt. Vi hyr fortfarande i andra hand en tvåa. Vi har inte... nu har vi precis för 2 veckor sedan fått tillökning, så vi har fått en son.
Grattis!
Ja, men tack så mycket.
Grattis.
Ja, tack. Och då har jag en liten Mini Cooper, eller vi har en liten Mini Cooper, en tvådörrars. Och det är jättekrångligt att komma in i baksätet med bilbarnstolen. Men vi har inte riktigt tagit tag i att köpa en ny bil. Och någonstans så känns det att vi kämpar på ett tag till.
Men vad handlar det om då? För det låter ju konstigt när du säger det. Vi har problem med att komma in i bilen och jag har alla pengar jag behöver. Ja. Men jag går inte bara ner och säger så här, vet du vad, den här bilen mår mer praktisk.
Ja.
Är det som att du låtsas att du inte har pengarna? Eller inte
Nej,
riktigt
jag
orkar ta
inte.
In det? Eller?
Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning faktiskt. Mm.
Varför köper ni inte en lägenhet då till exempel? Alltså...
Ja, varför gör vi inte det? Just så här...
Elias, du behöver hjälp,
ja. Har ni någon bra psykolog? Ja.
Vi kan göra en omvänd lyxfälla. Vi får hjälpa dig så här. Nu åker vi till BMW eftermiddag, därmed bums.
Nu har vi den här tavlan här. Du har ju hur mycket pengar som helst kvar i slutet av månaden.
Var ska vi ha alla pengar någonstans?
Ja. Du får ta lite sms-lån, tycker jag. Nej, men...
Nytt uppdrag.
Jag kan säga så här att innan coronan så började jag investera lite pengar i aktier. Och sen så kom ju coronan och dippen. Och jag såg hur innehavet i princip halverades på ett par veckor. Och sen så, och då har jag ju ändå läst på lite om aktiehandel och läst de här klassiska böckerna. Har det och sådär. Och det här som man alltid hör, när det känns för jävligt och när det känns som att det gör som allra ondast, det är då du ska investera mer.
Mm.
Så att jag gjorde det. Och sen så när det vände så har vi är ju fortfarande i en ganska så bra uppåttrend.
Mm.
Vilket gör att just nu så har det blivit mer aktier för det hela än att vi köper hus.
Just därför så borde ni väl, om de till och med aktierna går bra, det är inte nog med att ni tjänar så bra på skrivande, sen går aktierna bra, då finns väl ingen anledning att inte unna sig mer grejer.
Jag vet inte.
Det är intressant, det är som Charlie sa, vad handlar det om egentligen?
Ja, jag vet inte.
Jag går inte igång på att ha några villor med polar och grejer. Så här. Det kan man ju förstå, men när det är som att du genuint säger vi har problem att få in sonen i baksätet, men ändå inte trilla ner och hämta en bil med bättre baksäte. Då. Det är ju nästan märkligt då.
Ja, undrar om det är roligt. Ni får verkligen ge mig numret till den här psykologen. Nej, men jag tror att det har kanske med, om jag kommer tillbaka till mitt storhetsvansinne då, att jag vill egentligen, jag ser framför mig ett drömhus som ligger centralt i Stockholm, eller vad man ska säga, Värmdö eller liknande, med egen närhet till havet eller vattnet, om man säger, och ska man ha det samtidigt som närheten till Stockholm, då handlar det om väldigt, väldigt mycket pengar.
Mm.
Och så att någonstans så känner jag att vi kanske kan spara lite mer pengar och lägga lite mer pengar på aktier och sen förhoppningsvis, om allting funkar, att det fortsätter att växa då.
Mm.
Och att man sen om 4-5 år unnar sig något större.
Mm. Jag tycker okay. det låter väl helt sunt, och det är väl inte så att man behöver köpa saker och man blir inte lyckligare av det, men det är klart att minikopen där med två dörrar, där kanske gränsen ändå går i något liksom rimlighet, men ja, men det är fascinerande.
Och då är Mattias och jag båda gamla minikoper ägare och glada och stolta sådana, så vi har ingen diss på minikoper, tvärtom.
Nej, verkligen inte.
Men kanske inte barnfamiljsbilen, ja. Nummer ett. Du kan byta upp din klubban i alla fall, så du får en bakdörr där.
Ja.
Ja. Men otroligt intressant, måste jag säga. Ja. Vi får väl se, och då vi får väl, alltså vi får ju alla anledningar att återkomma, inte minst när tv-serien kommer. Hoppas att du har en chans och möjlighet att komma till oss igen. Ja. Och så får vi väl höra om det har blivit någon ny bil och om det har blivit någon ordning på investeringarna eller på nöjena, kanske man ska säga.
Ja, precis. Vi kan väl bestämma att när du köper bil så ringer du oss och säger: nu har jag köpt bil. Bra, bra, kom hit, nu behöver vi podda.
Ja, då kan jag komma och burna utanför det.
Ja, det låter bra.
Ja, fantastiskt,
ja, vad roligt, spännande. Fantastiskt intressant. Och alltså lycka till vidare. Det här blir ju super. Jag visste en del och har läst på en del innan du kom nu. Men jag är otroligt imponerad och fascinerad på alla sätt. Det ska bli jättekul att följa den här resan.
Mm. Ja, men vad kul.
Mm. Ja, to be continued.
Ja.
Och så får du hälsa Agnes så mycket också.
Ja. Det ska jag absolut göra. Och det var superkul att få komma hit och få prata med er. Det känns som att vara hemma.
Ja, det är det vi vill höra.
Ja, vad härligt.
Ja, det är så det ska vara.
Vad härligt.
Ja. Ja, tack för idag, och ni som lyssnade, hoppas ni känner er hemma också. Vi kommer med en ny omgång redan om en vecka, va, Mattias?
Ja, det har vi garanterat.
Ja, då gäller
det. Ja. Mm. Supertack Elias för att du kom. Vi hörs om en vecka.
Bug och bock.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.